Hej och välkomna till avsnitt 1224 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. Här följer en uppdatering tillsammans med min kollega Björn Nordström om händelserna efter valdagen den 3 november. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Idag så är det nyss, här i Sverige så är det, har det blivit den 8 november i alla fall, så att nu har det gått några dagar. Och ja, man kan säga att valdagen tog slut den 3 november, men sen så var det frågan om valet skulle ta slut. Men igår då, den 7 november, då utropade egentligen all media Joe Biden som vinnare för att han hade fått mer än 270 elektorsröster. Och ja, vad är dina tankar kring allt här?
Ja, det är ganska intressant med media, därför att New York Times la ut ett tweet som de sen raderade några timmar senare som visar hur medias inställning är. Och det tweetet specifikt säger då, som New York Times la ut, att media är den institutionen som ska bestämma vem som blir president. Och det är väldigt skrämmande det de la ut. De bokstavligen sa det, va? Och det är väldigt skrämmande den attityden, för det är tydligen den rollen media ser sig i nu, att de ska bestämma vem som blir president. Nu ifrågasätter jag ju inte valet, men jag ifrågasätter New York Times och media, att de ska avgöra vem som blir president eller inte. Och det är jag inte riktigt säker på att jag håller med om. Det är väl egentligen väljarna som ska avgöra vem som presidenten blir.
Verkligen. Det var likadant år 2000, kan jag bara säga. Då var ju media också väldigt snabbt att gå ut först. Att Gore vann, sen att Bush vann. Och analysen man drog helt enkelt, det var att liksom, nyheterna ska rapportera om det som hänt. De ska inte proklamera saker, utan det ska liksom avgöras sakligt och liksom, ja, neutralt så att säga.
Så har det ju egentligen... Media har ju utvecklats på så vis, och framförallt så när det är en republikansk president då, och det har ju liksom gått på steroider nu när Trump var president, är president, så har ju liksom det ökat att media rapporterar inte längre, utan media helt enkelt försöker, de skapar ett narrativ och de försöker påverka så mycket det bara går, va? Så att media har ju spelat ut sin roll som en nyhetsförmedlare, och helt enkelt de här opinionstexterna har nu blivit, vad ska man säga, medierapporter, nyhetsrapporter istället. Så att opinionstexter och nyhetsrapporter går inte längre att skilja på i media längre, utan det är en och samma sak. Det är samma skrot och korn, eller vad det nu heter, som är både och, va? Och det är väl det som media har... Det är därför medias trovärdigheten för media i USA är så himla låg.
Ja, nej, men media har blivit mer aktivistiskt. Och en sista parallell då till år 2000, därför att då drog man en slutsats, alltså efter att det varit Bush vs. Gore och hela det här debaclet, som vi inte behöver beskriva detalj just nu, då drog man slutsatsen, olika medieföretag, alla gjorde sina egna interna granskningar, och det var att det fanns kapplöpning mellan mediebolagen. Alla ville ju liksom vara bäst på nyheter, och därför ville man vara först. Man kapprustade mot varandra, att vara först att pålysa att vi har kommit fram till att den här kandidaten vinner. Och sen insåg man att det där var fel. Medan idag, då är det ju okej, det är ett problem, men det var inte ett partipolitiskt problem primärt, utan det handlar mer om medias konkurrens. Medan idag så är det ingen snack om att stora delar av liksom mainstream media, de är ju aktivister, och på demokraternas sida så är det ju.
Ja, jag kan ge ett par exempel, som till exempel hur svensk media har ljugit om det här valet då, som just har varit. Och jag kan ge exempel på Aftonbladet och Expressen och flera till. De har gick ut och sa omedelbart att Trump ville stoppa rösträkningen i Pennsylvania. Punkt. Och det stämmer ju inte alls, det vill han inte alls göra, utan Trump ville stoppa rösträkningen i Pennsylvania tillfälligt fram tills Pennsylvanias rösträknare och rösträkningslokaler börjar följa rösträkningsreglerna. Så Trump ville inte stoppa rösträkningen i sig, han tog det till domstolen, därför att rösträkningsreglerna följdes inte i Pennsylvania, framförallt inte i Philadelphia som ligger i Pennsylvania. Och han gick till domstol, och efter några timmar så gav domstolen faktiskt Trump rätt. Så att domstolen beordrade rösträkningen i, jag vet inte om det hela Pennsylvania, men i alla fall i Philadelphia, att stoppa i 4 timmar, tror jag det var, för att helt enkelt börja följa reglerna. Och sen beslutade sig då rösträkningslokalen att de skulle börja följa reglerna, och då fick de börja räkna rösterna igen. Så att det här var ju inte direkt en myt om att han, det var ett typiskt svensk mediepåhitt som ljög om att Trump ville och så egentligen sa. Och ljög om vad som egentligen pågick i Pennsylvania. Och då återgår vi till det, att det fanns inget intresse av Aftonbladet och Expressen att granska det här närmare. De ville bara driva ett narrativ att Trump är någon slags, att Expressen skriver här att Trump är någon slags, förlåt, Aftonbladet, att Trump är en kuppledare ungefär. Och då driver man ju det narrativet, va? Men det var ju inte alls, va? Tvärtom, en kuppledare använder sig ju inte av en domstol för att få ett beslut framkallat och sen då följas. En kuppledare gör ju en kupp. Ja, och det är en helt annan sak, va?
Ja, det är en helt
annan sak. Trump använder sig av av den juridiska, vad ska man säga, institutionen inom en rättsstat.
Mm.
På ett sätt man ska användas av en juridisk institution på en rättsstat. Och dessutom fick han rätt av den institutionen. Och att kalla det för en kupp, det är ju vidrigt, det är fruktansvärt alltså.
Det är väldigt
okunnigt och det är bara väldigt illa helt enkelt.
Mm, verkligen, ja, ja men definitivt. Ja, men Trump använder de lagliga medel som finns och han har all rätt i världen att göra. Jag menar, jag vill fortsätta att dra parallellerna till Al Gore och till valet 2000, för det är så intressanta paralleller. Jag menar, jag har skrivit en bok som heter George W. Bush och det amerikanska presidentvalet år 2000, och där går jag igenom massa sådana saker. Och jag menar, nu anklagas Trump för att han vill stoppa poströster, liksom han anklagas för det, och att titta hur han undergräver liksom demokratin. År 2000 så var det så här att Al Gore inte bara ville, utan han stoppade poströster till Florida, just därför att de poströster som man väntade då, det var inte lika mycket nu som nu då, men det var poströster från militären. De har alltid poströstat och det gjorde man då också, och militären stödde i större utsträckning republikanerna. Så att Al Gore fick till det genom olika domstolsbeslut att jag tror att det var 40% av militärens poströster till Florida skulle stoppas. Så att jag menar, tänk om Trump hade gjort något sånt.
Visst, och det återgår ju till det här hyckleriet som vänsterliberalerna och media håller på med, va? Mm. Demokraterna naturligtvis. När det passar dem, då gör man på ett sätt, men gör republikaner på precis samma sätt, då genast är det ett hot mot demokratin och då går världen på och går under. Så att, och jag tänkte också nämna ett par saker också, det här med poströstningsproblemen har ju inte, de har faktiskt fortsatt nu efter valet, så att uppe i New York, i norra New York alldeles vid kanadensiska gränsen, så hittades en postbil, en amerikansk postbil med massa brev och valblanketter som en brevbärare hade då bara parkerat vid gränsen vid Kanada, va? Som inte hade levererat som det skulle.
Mm.
Efter valet, alldeles efter valet. Och i Philadelphia så var det flera beväpnade män som har nu arresterats av polisen när de försökte leverera falska röstblanketter alldeles vid valet. Så det fortsätter ju bara de här valproblemen, va? Och det är inte det att det kanske påverkar utgången på valet, men det visar ju att problemen är enorma med det amerikanska valsystemet. Och det absolut största problemet, som jag fortfarande säger, det är att i hälften av delstaterna behöver man inte visa någon form av ID-kort när man röstar. Punkt slut. Och som jag nämnde, som jag skrev på min Facebook-sida för ett tag sedan, under valdagen, det är att min fru hade tillgång till 3 röstblanketter. Och jag hade tillgång till 2. Som vi hade kunnat lämna in dem jätteenkelt. Så min fru och jag hade kunnat lämna in 5 röstblanketter mellan oss. Och det är liksom vansinnigt, va? Därför att det är misstag som sker. Och det är fler röstblanketter som delas ut kors och tvärs. Och det är ett stort problem det här. Och det är någonting som demokraterna inte kommer att ta itu med naturligtvis. Men det stora problemet i USA är att hela valsystemet är fullständigt väck. Det är bananrepublik i kubik på valsystemet här. Och det är tyvärr någonting som demokraterna inte erkänner, därför att det gynnar naturligtvis dem.
Mm. Men nu råder en diskussion då. Har Joe Biden blivit en legitim president, eller har han fuskat till sig det här? Och jag anser då att, jag menar, systemet håller. Jag menar, han har fått väldigt många elektorsröster, och jag tror inte, jag menar, Donald Trump behövde vinna Rossbältet, han behöver behålla Georgia, det är inte säkert han gör det. Och jag menar, Donald Trump hade ju en enorm uppförsbacke. Så att, jag menar, jag är av åsikten att det här skiljer sig från år 2000 på så vis att det är så många delstater. Alltså det är inte troligt att Trump liksom har, alltså Trump har inte vunnit, anser jag.
Nej, det har jag sagt hela tiden i de här poddarna med, att det påverkar förmodligen inte slutresultatet i valet. Oavsett så skulle Biden vinna det här valet, verkar det som. Men man måste, om demokraterna vill värna om valet och om val i framtiden och verkligen vill ha integritet i valen, så måste de delta i att täppa till problemen. Mm. Även om problemen inte påverkar utgången av hela valet kanske. Men demokraterna, det stora problemet är att demokraterna har noll intresse av att täppa till problemen. Till exempel att inte behöva visa ID-kort, liksom bevisa vem man är när man går in och röstar. Det är ju ett problem i sig. Att man får tillgång till 2 valblanketter. En när man poströstar och en kan man gå in och hämta under valdagen i vallokalen och lämna in dem på ett par olika ställen.
Mm.
Det är också ett problem.
Ja.
Och det är någonting som demokraterna, om de verkligen värnar om valet och valsystem och säkerhet och så vidare, så måste de delta i att säkra det. Och de gör inte det. Och det visar att demokraterna inte är seriösa när det gäller att säkra ett val.
Nej, jag håller nästan med om det. Jag menar, på så vis är demokraterna värre än media, för det var ju inte så att media krönte Joe Biden till, de var aktivistiska innan valet, men det var ju inte så att de tvärkrönte Biden till vinnare, utan det var ju först när, ja, han hade fått tillräckligt många röster som inte skulle kunna uppvägas enligt deras bedömningar då. Trump bestridde det då, men i de här delstaterna, det var då man sa att nu har Biden vunnit den delstaten, och det gjordes oberoende av alla bolag. Så att jag menar, nej men alltså, så att jag menar, jag håller med, alltså demokraterna, de verkar blunda för det här.
Jajamän. Och jag tänkte också bara gå vidare snabbt hur demokraterna och vänsterliberal media blundar. Hur mycket det hycklas är i USA. Framförallt då naturligtvis med demokrater och vänsterliberal media. Runt om i USA nu har det ju samlats stora grupper människor för att då fira Joe Biden. Att han vann. Och det intressanta med det är ju att precis samma grupper, vänsterliberaler, demokrater, vänsterliberal media då, de har ju gapat om att kyrkor får inte ha gudstjänster därför att då kan virus spridas. Trump fick inte ha sina mega rallies därför att då kan virus spridas. Det finns inga, folk får inte gå och titta på idrottsevenemang och sitta på läktaren för då kan virus spridas. Och du har pratat om det förut. Mm. Men när det gäller Black Lives Matter-demonstrationer, gatuupploppen runt om i USA, det har ju varit helt okej. Då sprids tydligen inte viruset, utan viruset är ju selektivt, verkar det som. Idag har det ju varit massa stora folksamlingar. Även i min ort har det varit stora tusentals människor ute på gatorna i stora folksamlingar.
Som vill fira Bidens seger då?
Ja, eller snarare Trumps förlust. För det är ingen som vill fira Bidens seger egentligen, utan man firar bara Trump förlorar. Men det här är ju extra allvarligt. Igår, så jag bor i delstaten Vermont, igår var det fredag, då kom guvernören för Vermont ut och sa att på grund av att coronaviruset håller på att spridas mer nu i Vermont, så måste vi helt enkelt ha mer restriktioner. En restriktion som infördes igår för 24 timmar sedan var endast 10 personer får samlas i grupp någonstans. Inte mer än 10 personer. Idag, och det är någonting som vänsterliberaler har faktiskt hyllat guvernören och sagt att vi har hårdast restriktioner. Bra, vi ska vara tuffa. Inga grupper får samlas. Men naturligtvis idag så var det tusentals personer som samlades för att fira Joe Bidens i centrum.
I Vermont.
Och det visar ju, i Vermont, i Burlington, Vermont. Precis. Mm. Och det visar ju då det här att å ena sidan så gapar man av restriktioner och restriktioner och restriktioner. Och sen när restriktionerna verkligen blir tuffa restriktioner som vänsterliberalerna och demokraterna här i området vill, ja då helt plötsligt, då går det bra att samlas i stora antal igen. Och jag tog en promenad runt om mig här i kvällen i mina kvarter. Det var ju dussintals personer som var ute och fira på baksidan av olika hem i hus. Mm. När det specifikt har varit en ny restriktion igår av guvernören, 10 personer max, träffa inte varann, samlas inte i stora grupper, samlas inte med familjer, håller hemma, håller för dig själva, punkt slut va. Så det är återigen det här fruktansvärt vidriga hyckleriet som demokrater och vänsterliberaler håller på med. Om det här hade varit, om vi sätter skon på andra foten, om Trump hade vunnit och det hade varit tusentals personer i centrum här där jag bor och massa familjer som då firade att Trump vann, då hade vänsterliberal media varit fruktansvärt kritiska på det och gapat och skrikit om hur oansvarigt man beter sig va. CNN är till exempel en sån kanal som har gapat och skrikit över de här mega rallies och Trump rallies och allt sånt där, men de har inte rapporterat någonting om att det har varit tusentals människor runt om i USA som har samlats i stora grupper i olika städer för att fira att Trump förlorar. Då säger inte CNN någonting.
Det visar verkligen vilka aktivister de är, definitivt. Men jag tänkte i Vermont bara lite kort. Alltså, när ändå guvernören har gett den orden, kommer inte polisen då och bryter upp de här skararna?
Nej, det går ju inte det heller. Jag menar, folk skiter ju där. Va? Det finns ju ingen respekt för polisen längre i USA. Vermont är ju vänsterliberal, så att det liksom, man struntar ju i polisen. Det är liksom, vad ska liksom ett dussin poliser göra? De kan ju gå och försöka, men det är liksom det. Folk skiter i det bara. Det saknas respekt. Vänsterliberaler har ingen respekt för polisen idag. De bryr sig inte ett skvatt. Menar, det ser man ju nu, det som hänt i New York i ett par nätter i rad nu, när poliser har attackerat, spottas i ansiktet och så vidare och så vidare va? Så att respekten för polisen finns ju inte. Folk struntar i det bara. Och polisen tror inte ens orkar hålla på, ens försöka längre, därför att de vet att de kommer att bli bespottade.
Ja, och det här för oss över till ett ämne. Vi kan ta det lite kort och sen får du börja säga om du har något mer. Men alltså alla polisfackföreningar innan valet stödde i princip Donald Trump för att de insåg att polisen har alla emot sig, ingen stöder polisen, liksom folk kunde fått för sig att polisen är ond, vilket inte är sant, men Trump står upp för oss att vi vill verkligen, vi backar honom. Men jag tror alla stora polisfackföreningar gav sitt endorsement till Donald Trump. Jag menar, nu kommer ju Biden att bli president och vem ska stå upp för polisen då? Ingen antar jag.
Nej, absolut inte. Jag menar, glöm Kamala Harris. Min gissning är, man har sett i de här vänsterliberala städerna som till exempel Seattle, Washington, Portland, Oregon, även New York, att, och vi pratade om det förut i podden, att andelen polismän och poliskvinnor då som har, även polischefer, det var ju pratat om polischefen i Seattle till exempel, och vanliga poliser då som jobbar på gatan, de har ju sagt upp sig eller gått in på förtidspension. Och min gissning är att vi kommer att se ett större antal poliser som går i pension eller som helt enkelt säger upp, så att de struntar, de orkar inte längre. Därför att nu finns det ingen som backar upp dem längre. Tänk dig själv att vara polis nu i New York City med Bill de Blasio, eller i Portland, Oregon, eller i Seattle, Washington med vänsterradikala borgmästare, va? Och vänsterradikala guvernörer. Och så har du ingen stöd längre från en president. Då tycker man att det är inte värt det längre. Då kan ju inte skita i det här. Så min gissning är att våldet kommer att öka. Poliser kommer att säga upp, så man bryr sig inte längre, va? Och det är naturligtvis bäddar ju då för 2024. Att om demokraterna inte begriper vad som pågår. Att 2024 kommer att bli... Hela spelkartan kommer att förändras totalt igen till republikanernas fördel.
Ja, det tror jag också. Jag menar, och börja förvisa då att Biden verkligen inte är en polisvän. Han tweetade igår, den 7 november då, att hans valet innebar då: "They have given us mandate for action on COVID and the economy and climate change and systemic racism." Och jag menar, det sista, det innebär ju helt enkelt att man tolererar Black Lives Matter och att man betraktar polisen som en fiende, för det är faktiskt en av grundbitarna i det här. Så att, ja.
Ja, det är det kommer att bli. Och Biden, när vi tittar på, han har egentligen inte speciellt starkt mandat, därför att 50%, jag tror jag nämnde det till dig, men 50% av de som röstade på Joe Biden röstade inte för Biden. Deras största anledning var inte att de stödde Joe Biden. Deras största anledning var att de röstade emot Donald Trump. Alltså Biden, så hälften av, ungefär 50% av rösterna Biden fick var de som stödde Biden. Så hans mandat är egentligen extremt lågt. Han begriper nog inte det. Och sen så har den här vänsterradikala falangen i sig som kommer att trycka på honom så mycket. Så att jag tror inte att Joe Biden riktigt begriper vad han liksom, i vilken rävsak han egentligen sitter i, va? Så vi får se hur det slutar.
Ja.
Och vi kan ju börja med, jag tänker bara nämna det först. Vi kan ju börja med att redan nu så spekuleras det i, och det stämmer ju helt, att Biden ska komma att höja skatterna, speciellt för rika människor, det vet ju alla, va? Och experter varnar nu för att när skatten kommer höjas för rika människor kommer många rika amerikaner att flytta, antingen blir det väl utomlands, att de liksom lägger om sina pengar utomlands på något vis, eller att de flyttar från till exempel högbeskattade områden som New York eller Kalifornien och istället flyttar till exempel Texas eller Nevada till exempel, som inte har delstats inkomstskatter. Att man försöker, rika människor vet hur man bollar med pengar och hur man flyttar runt saker och ting för att undvika skatter, va? Så att Bidens tanke att nu ska vi höja skatterna så löser vi alla problemen, det, sånt där slutar alltid tvärt emot.
Ja, verkligen. En sak till också, för du har skrivit ett ganska intressant Facebook-inlägg som var jättebra tycker jag då, där du liksom insåg att du har lärt dig några saker idag. En av de sakerna du skriver då är att jag läser den punkten, det är punkt 4 och 5, två punkter. Några saker jag lärt mig idag: att valet 2016 var riggat samt genomsyrat av valfusk och mörka krafter och påverkat av utländsk media och social media, medan valet 2020 var felfritt och helt utan inflytande av externa krafter och speciellt inte påverkat av inhemsk media eller sociala medieplattformars VDR. 5. Att den som ifrågasatte valresultatet 2016 värnade om demokratin, men att den som ifrågasätter valresultatet 2020 är ett hot mot demokratin. Alltså, det var ju riktigt bra sagt. Och sen avslutar du: "Det svänger fort i hockey", sa Bill. "Hyckleriet är ett av USAs allra största problem", sa Bull.
Jag har ju pratat om det väldigt mycket, hyckleriet här i USA. Sveriges hyckleri var extremt stort i många år och USA var inte i närheten av det. Men jag ska säga, när som sen Trump kom till makten så har USA förmodligen gått förbi Sverige i hyckleri. Det är vidrigt, det är fruktansvärt alltså vilket hyckleri det är här. De som påstår sig vara folk som gapar om att Trump han mobbar hit och dit och mobbning och så nu ska vi bli, jag ser Facebook-inlägg nu här runt om liksom, liksom bland vänner och så som jag har här i Vermont och, som pratar om att nu ska vi äntligen bli snälla och trevliga och deras nästa mening är att Trump är en skitstövel och ni som röstar på Trump är ju dumma huvudet, va? Det är som att nu vi ska vara snälla och trevliga men nu kommer jag börja mobba er, så att det är fruktansvärt alltså.
Ja, ja verkligen. Nej men alltså, det var 70 miljoner människor som röstade på Trump. Det här var ju ett rekordval. Alltså Biden fick 3 miljoner mer röster, men jag menar, Trump fick så här många röster. Förutom Joe Biden, då har ingen fått i amerikansk historia som Trump fick. Så att jag menar, vi har ett land som, vi har två halvor här. 70 miljoner på en sida och 70 miljoner på den andra, om man ska förenkla lite grann då. Och jag menar, det är ju helt absurt om nu liksom den ena halvan den som vann råkades för makten då, eller vann och vann, men han vann presidentskapet Joe Biden. Jag menar, om den halvan och hans anhängare då ska börja mobba den andra halvan på 70 miljoner, jag menar, det är ju som bäddat för ett inbördeskrig.
Ja, det har redan skett. Tittar man i sociala medier, det sker precis just nu alltså. Det är fruktansvärt mobbning. Så det är ju inget snack om det. Det som är intressant att nämna här också, jag ska bara, när man tittar på den här valstatistiken, det är ju att andelen minoriteter som röstar på Trump har ökat dramatiskt och antalet HBQT som röstar på Trump har ökat dramatiskt. Den gruppen som har ökat sitt stöd för Biden, det är vita amerikaner. Mm. Så demokraterna gapar och skriker om att de är partiet för mångfald och så vidare, va? Demokratiska partiet har tappat mångfald till republikanerna och till Trump. Däremot har de fått massa vita väljare att gå över. Så demokraterna har lockat till sig vita väljare och Trump och republikanerna har lockat till sig mångfald. Med andra ord, etniska minoriteter samt HBQT-rörelsen. Mm. Och det är ganska intressant egentligen, va? För att det liksom vänder ju upp och ner på hela narrativet som vänsterliberal media och som demokratiska partiet försöker säga. Det är att vi är partiet för mångfald, för kvinnor, för HBQT, för olika etniska minoriteter, va? Men i grunden så slutade det med att det var den gruppen som räddade Joe Biden i årets val var vita medelklasspersoner, framförallt vita kvinnor. Men de vita medelklasspersonerna var de som räddade valet för Joe Biden. Medans den gruppen som räddade Trump i Florida, för han vann Florida ganska mycket, det var etniska minoriteter, kubaner och latinamerikaner och svarta. Och det är väldigt intressant. Så Biden räddades av vita personer, Trump i flera delstater, framförallt Florida, räddades av etniska minoriteter. Och det är värt att notera.
Ja, verkligen. Jag tänkte också avrunda lite grann med, alltså, jag tycker det är viktigt att man respekterar, därför att din poäng är jättebra, alltså, att man respekterar dem som nu anser och Trump tillhör en av dem, alltså att valresultatet var riggat och vi måste ta ut alla möjligheter för att se hur det här går, liksom. För jag menar, jag anser faktiskt att Biden vann, Biden har vunnit och han har vunnit legitimt, anser jag, men därmed så tror jag att det kan finnas fusk på olika sätt och jag tror inte att det kommer räcka när man uppdagar fusket för att ge seger till Trump. Vissa tror det då, men jag tycker ändå att det är viktigt att respektera dem som tror det och låta rättsprocessen ha sin gång. Därför att, som du sa, jag menar, 2016 var det helt legitimt att tänka så. Så jag menar, det måste ju få vara lika legitimt att tänka så nu, oavsett vad det än resulterar i då.
Ja, framförallt så måste man ju respektera rättsstaten. Om man har en grievance, om man är missnöjd med någonting i en demokrati, i en rättsstat, då har man ju rätten att gå till domstol. Så fungerar ju en rättsstat. Om man blir fråntagen den rättigheten att gå till domstol, då blir man ifråntagen rättsstaten och då blir man ju fråntagen demokratin i längden, va? Så att, om jag vore vänsterliberaler och demokrater skulle jag säga, självklart ska vi granska det här, självklart får ni utreda hur mycket ni vill, ni är välkomna att göra det. Och sen när det väl är klappat och klart och det visar sig ändå att Joe Biden vinner, vilket han förmodligen kommer att göra, då kan vi alla gå vidare, va? Men att nu börja håna och hetsa och hata och gapa liksom att ni är ett hot mot demokratin som ifrågasätter, det är en raka motsatsen till det som de själva gjorde 2016 och höll på med 4 år. Och de själva har gjort, påstår sig då för tolerans och öppenhet och så vidare, va? Men de visar den raka motsatsen igen, hyckleri.
Mm, ja, verkligen. Om vi ska Trump då, jag menar, han protesterar nu och jag tror ju så här, alltså Trump, som du sa, Trump har brutit in i många nya väljargrupper och han har kastat helt de här narrativen om partierna omkull egentligen. Det är många som inte tänker på det, för de tänker att Trump var en xenofobisk buffel. Jag menar, det här är ju demokraternas narrativ om Trump som vi vet nu inte stämmer alls, inte överhuvudtaget liksom. Jag tror så här att Trump, eftersom han nu kommer att förlora, han kommer att spela ut sina rättsprocesser, men det är viktigt också för Trump att han lämnar med liksom lämnar Vita huset ödmjukt och liksom gör en bra övergång. Alltså ja, därför att om han inte gör det, då finns risken, tror jag, att partiet kommer att tycka att Trump var, ja, vad bufflig han var och sådär, sen kommer man att glömma honom och kanske överge de positiva saker han ändå har gjort för det republikanska partiet. Har du några tankar kring det?
Jag har kommenterat det på flera Facebook-inlägg som säger att framförallt många i Sverige då, som är med i Moderaterna i Sverige, som studerar Moderaterna i Sverige, som säger att äntligen så kan vi få en amerikansk president nu i republikanska partiet som inte är som Donald Trump. Mitt första svar är: Donald Trump lyckades få människor som inte har röstat tidigare, som kände sig helt utanför systemet, som inte kände att de hade en röst i samhället längre, att komma och rösta. Arbetarklassen. Han kom in, han fick massa nya väljare, massa svarta, massa latinamerikaner, massa HBQT. Människor som generellt aldrig kan tänka sig att rösta på republikanerna har kommit och börjat rösta på republikanerna nu. Och att då säga att äntligen så kan vi återgå till de gamla republikanerna, det är att säga att nu ska vi sparka ut arbetarklassen. Nu ska vi sparka ut de svarta latinamerikanerna och HBQT som Trump har kämpat för att få in i partiet. Och det tycker jag är en väldigt, väldigt fel inställning att hålla på med och säga så. Och det tror jag att om man att på något sätt säga att vi ska återgå till de gamla republikanerna, då tror jag republikanerna är fel ute. Då åker de på stryk i varenda framtida val. Va? Jag tror republikanerna nu måste försöka begripa, vi måste ha någon som driver Trumps politik men har en annan personlighet. Politiken tror jag det är många som håller med om. Politiken, även om man röstade på Biden, så tror jag man stödde Donald Trumps politik. Väldigt många stödde Trumps politik. De bara ogillar hans personlighet, och det förstår jag helt. Men det är nu viktigt för republikanerna att fatta. Vi måste hitta kandidater nu som driver en liknande politik, så vi kan fortfarande ha kvar de svarta, så vi kan ha kvar latinamerikaner, vi kan ha kvar HBQT, arbetarklassen som Trump liksom fick med sig. Vi måste ha kvar dem. Men göra det på ett snyggare sätt. Kanske ha någon som är mer välslipad på något vis. Så det är en väldigt fin balansgång där. För att många röstade ju på Trump. Framförallt arbetarklassen till exempel röstade på Trump. Därför att han sa det han tyckte. Och han vågade ta kamp mot media till exempel. Va? Och det var ju någonting. Så jag tror republikanerna sitter i en ganska svår situation. Trump har levererat en oerhört mängd röster. 70 miljoner röster. Och en oerhörd mängd röster från grupper som inte egentligen röstat på partiet förut. Så han har levererat allt det. Så nu undrar man, hur ska republikanerna förvalta allt det här i framtiden? Och det tror jag inte kan bli så speciellt lätt. Det är lite grann som att Moderaterna i Sverige, att Reinfeldt då, han var ju då statsminister i några år och han levererade då en massa nya röster om jag fattar det rätt. Och han lyckades ju med det, va? Men efter Reinfeldt har ju Moderaterna helt tappat bort sig. De begriper liksom inte vad svenskarna nu vill egentligen ha, utan de har liksom bara kört på Reinfeldts linje och tappat massa väljarstöd istället, och så har sossarna med Miljöpartiet tagit över. Det är lite grann det jag är rädd för att republikanerna i USA kommer hamna i nu med, va? Att de kommer att på något sätt inte riktigt veta vad de ska göra, och så blir allting fel, och demokraterna kommer ju utnyttja det direkt, va? Och då sitter vi där med representanthuset, med senaten, med presidenten, som alla då är demokrater, och då så småningom så blir då HD också demokratiskt, liberalt. Och det oroar mig.
Ja, har du något mer som du vill tillägga?
Nej, jag tror det var allt på min lista idag.
Ja, okej. Okay. Tack Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1224 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Vi hörs senare. Tack för att ni har lyssnat.